Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag tycker vi kör typ två till.
Ja, skit i den här anonym frågan.
Nakenbilderna.
Ja, okay. Jag vill inte svara på det.
Nej, jag tycker det här... Hej allihopa och välkomna till Killrådet, en podcast med två killar som äter sperma för att få ananas att smaka godare. Och mig, jag heter Anders Löf och jag sitter här med två av Sveriges virilaste killar, Andreas Lille Lillhannus och Andreas Granis Granfors. Hur är läget, grabbar?
Det är bra.
Vad ska man säga?
Dina intron blir faktiskt vildare och vildare.
Vad är viril?
Viril är att man är lätt för att göra folk gravida, va?
Ståndaktig.
Ja, ah, man har bra simmare.
Exakt.
Vid en första anblick så kan man nu tro att jag kanske inte har så starka.
Ja,
det tror man faktiskt.
Ja, jag tror att jag har det.
Härligt. Men ni har hört det här om att man ska äta ananas för att...
Säden ska smaka bättre. Mm. Under hela min Australien- och Thailands resa drack ananasjuice varje morgon.
Och sen...
Antal kvinnor jag älskade med noll.
Men det är jävla ananas luktar i din hand.
Hela badrummet.
Hörrni, vi har tog mycket att gå igenom idag, så jag tycker vi bara dundrar på.
Intro.
Det har ju stormat en del kring Spanien och framförallt den spanska fotbollsordföranden Luis Rubiales, som jag tror att man säger. Jag är ju i Mallorca en hel del, va? Så jag har ju koll på de spanska uttalen.
Fläckfritt.
Mm. Men det var ju en otrolig prestation av Spanien under sommaren när de tog sitt första mästerskapsguld i fotboll på damsidan någonsin. Men det har ju liksom till 100% överskuggats av vad Luis Rubiales gjorde efter finalen. Många har hängt med väldigt bra i det här. Det har varit en extremt stor händelse de senaste veckorna. Men jag tänkte ta det i kronologisk ordning så att alla verkligen hänger med i de turerna som har varit och liksom allt som verkligen har hänt. Och det är ju mycket, väldigt mycket är det som har hänt. Allting börjar då den 20 augusti. Spanien vinner ett historiskt VM-guld och när Jennifer Hermoso, jätteduktig spelare, går för att hämta sin guldmedalj så tar Rubiales tag om hennes huvud och kysser henne på munnen.
Alltså det är så jävla...
Det är så jävla offensivt.
Fakt alltså.
Det var även prat om att han ska ha daskat till några av spelarna på rumpan. Eller var det ryggen? Jag vet inte. Men...
Svårt att veta vart det ena slutar och det andra börjar.
Ja, men exakt. Och det är liksom den kulturen. Liksom, såhär, vad fan måste vi få...
Alltså, är det sportkulturen eller den spanska kulturen?
Den spanska kulturen. Ja. Alltså, de är ju offensivare där, generellt.
Ja.
Jag läste att de fick en samtyckeslag förra året.
Ja, då, det är väl inte... När kom åren? Det skiljer inte skit många år. Sett till ländernas liksom, långa historia.
Hermoso säger i alla fall samma kväll att hon, citat, inte tyckte om det. Den 21 augusti, alltså dagen efter, Rubiales går ut och ber om ursäkt efter rejäla påtryckningar från framförallt Spaniens idrottsminister Miguel Iceta. Detta börjar ju redan nu att bli stort. Man känner att det här är en följetong som kommer att bli av. Den 22 augusti, Spaniens premiärminister fördömer kyssen. Han tycker inte att en ursäkt är tillräcklig. Det måste hända något mer, säger han. Och det spanska fotbollsförbundet kallar till ett krismöte. Och för att sammanfatta då, hittills, det har alltså gått 3 dagar här, då är det precis, om man gör den jämförelsen, som att Sverige vinner VM-guld. Fredrik Reinfeldt tar tag i Kosovare Aslani och kysser henne på munnen.
Alltså för fan!
Och Ulf Kristersson går ut och rasar. Det är liksom det som har hänt fast i Spanien. Den 23 augusti, damernas högsta liga i Spanien kräver att Rubiales avgår. Här någonstans så hade de flesta kanske tänkt så här: fuck, alla tycker att jag har bort mig rätt ordentligt. Jag kanske liksom borde göra någonting. Men nej, Rubiales sitter kvar. Den 24 augusti, FIFA inleder en utredning av agerandet. Det börjar komma uppgifter om att Rubiales ska avgå på mötet som är planerat till dagen därpå. Då tänker man så här, fan, det var förnuftigt av honom ändå. Det kanske är liksom, det kanske är läge.
Han har tagit sitt förnuft i fånga.
Ja,
egentligen.
Men precis. Men så kommer den 25 augusti. Rubiales ställer sig upp under detta krismöte och håller ett enormt försvarstal. Han upprepar frasen, jag tänker aldrig avgå. 6 gånger!
Det är som den, vad heter, Wolf of Wall Street-scenen. Ja. Där han sa, I'm not fucking leaving.
I'm not fucking leaving! I'm not fucking leaving! The show goes on! Alla bara
kanske inte lika mycket jubel.
Rubiales menar dessutom att kyssen var i samförstånd. Och som bevis för detta har han och Spanska förbundet massa bilder och videos där de analyserar vinklar som Hermoso hade under tillfället.
Vänta, alltså de har liksom tagit in sina videoanalytiker.
Han gör en sån var.
Ja, men då gör de typ så här. Kolla hennes armar här liksom. Alltså kolla vinkeln. Hon är beredd, alltså hon vill det här också.
Det är videodomare, det är helt sjukt.
Ja. Samma dag, den 25 augusti, får Hermoso bemöta uppgifterna om att det var i samtycke. Och hon säger ju bara rakt ut, det fanns inget samtycke. Fortfarande samma dag, hela landslaget går ut och säger att de inte tänker spela en enda match till om inte Rubiales avgår.
Det är ju starkt, då är det ju dags att avsluta liksom.
Ja, för de har ju dessutom match mot Sverige om typ 3 veckor. Aha, och det, det är inga spelare som vill spela.
Det är Nations League, va?
Ja. Ja. Mm. Och just det, samma morgon, vi är alltså fortfarande på den 25 augusti, då stämmer Rubiales och förbundet Wikipedia. För de anser att de har spridit lögner om honom.
Klassisk Wikipedia-förtal. Hela världen såg det på film.
Ja. Den 26 augusti, FIFA stänger av Rubiales i 3 månader under utredning. Samtidigt säger samtliga 11 tränare i landslaget upp sig i protest. Så det finns inga spelare, för de vill inte spela. Det finns inga tränare. FIFA stängt av. Det är liksom, det är mörkt nu. Och den 27 augusti så väljer det spanska förbundet att inleda en intern utredning om sexuellt övergrepp. Den 28 augusti så väljer spanska åklagare att öppna en utredning mot Rubiales för sexuella övergrepp.
Men inget av det här hade väl hänt om han hade bett om ursäkt tidigare och avgått. Då hade han ju liksom klarat sig någon
bättre. Gud ja.
Han skulle inte bli utredd för brott.
Och samtidigt vädjar nu även det spanska förbundet att Rubiales ska avgå. De har liksom vänt i frågan. Det var de enda som stöttade honom. Nu är förbundet, spanska staten, spelare och tränare emot honom. Men det finns en som har hans rygg. Den 28 augusti slår nämligen en annan nyhet ner som en bomb. Och den rör Rubiales mamma. Det är väldigt många som tycker att Rubiales har gjort fel. Att han borde lägga sig platt och avgå. Men inte den här gulliga lilla mamman. Hon menar nämligen att det pågår en häxjakt mot hennes son. Och i ren protest så väljer hon att låsa in sig i en kyrka i Motril i södra Spanien. Och inte nog med det, hon vägrar dessutom att äta. Hon hoppar in i kyrkan med ett enda mål. Att få alla att förstå att det är en lögn som sprids om hennes son. Att kyssen var med samtycke och allt det som skrivs är lögn. Hon kommer inte äta för när Hermoso erkänner och citat börjar tala sanning.
Alltså, vilken jävla ride or die alltså.
Jag tror inte att min mamma hade låst in sig i en kyrka i Ösmo om jag liksom hånglade upp någon med tvång.
Inför liksom 1 miljard tv-tittare.
Exakt.
För det är liksom såhär, VM-final i fotboll är väl ändå ett av de mest sedda tv-evenemangen varje år. Alltså då är året det går.
Dagen efter att mamma kliver in i kyrkan så hördes hon skrika där inifrån. Jag är beredd att dö för det här.
Det där hon gör också. Inte en jävel brivelse om den här kyrkan i Motril.
Men de två har ju någon slags obstinat gen som är liksom helt sjuk i den där släkten.
Prästen för den här kyrkan har ju kontakt av media, men han vill inte kommentera saken. Han säger dock att han kände sig obekväm i situationen. Det är klart som fan att han är.
Jasså.
Han vill bara liksom ha sin kyrka, sin församling, så kommer någon dåre in och hungerstrejkar för att hennes son hånglat upp någon som precis vunnit VM-guld. Mot hennes vilja. Det är så jävla liksom.
Finns det rörligt, eller finns det bilder på morsan inifrån kyrkan? Har hon liksom så här kedjat fast sig vid orgeln, eller liksom?
Ja, men det var ju hon låste i dörren också, så det var liksom svårt att, jag har inte sett så mycket bilder.
Hon har liksom ockuperat själva kyrkan också.
Då är det ju svårt, för kyrkor är väl, alltså, det är väl en gammal stad Motril. Det är inte så att det kan komma en SWAT-styrka och så här tjonga ner dörren från liksom 900-talet.
Det här måste vara lite som i Quasimodo, att det är någon fristad, liksom, att man inte får attackera dem, eller?
Nej, men jag tror inte att du kan plocka ner kyrkor hur som helst.
Nej, men och i Spanien, de är ju väldigt
troende, exakt. Ja. Och man kan liksom inte bara slita ut en hungrig kärring.
Men precis innan vi gick och spelade in den här podden så kom faktiskt ett chockbesked. Vi kan lyssna på det här från Radiosporten.
På den tredje dagen avbröts strejken i förtid. Det var på grund av värmen och allt. Hennes fötter var svullna och hon var trött och nervös, säger kyrkans präst enligt tidningen Marka.
Hon var svullen och nervös.
Och vet du fan om man ligger på en kyrkbänk i tre dagar utan att käka?
Om Mahatma Gandhi, som är väl världens mest kända hungerstrejkare, hade gett upp efter tre dagar för att han var trött och lite svullen om fötterna, så hade ju inte Indien varit fri vid det här laget.
Nej, men det finns väl olika saker i hungerstrejken för.
Ja, men det är också så här, vad fan, vad är hon nervös över?
Vad är det som ska hända?
Nej, alltså så här...
Men han har typ så här, kanske glömt laddaren till telefonen så att hon inte liksom... Hon fick inga fler news, det var liksom...
Hon har tre dagar har hon tänkt på, lämna det ugnen på.
Ja, fick panik, stryk gärna.
Det känns inte som att spanska kyrkor liksom kryllar av eluttag generellt heller. Nej, så nej. Om hon hade med sig laddare så kanske det. Hon kanske hade en powerbank som höll i tre dagar. Ja, men hon har i alla fall förts till sjukhus nu utan egentligen åstadkommit någonting förutom att liksom bara spä på den här liksom myten om att den här familjen är helt dum i huvudet.
Men det är väl bra så, 72 timmars fasta, kanske tappar något kyrkor.
Kanske var det som var syftet. Jag tyckte det var lite pinigt att banta. Ja, men vilken soppa va. Och i Sverige har ju reaktionerna nästan varit som starkast. Det brukar ju vara så att Sverige hörs mycket när det är oschystheter som händer ute i världen. Alla har ju rasat, allt från politiker till kändisar och till det svenska landslaget själva som har gett ett tydligt stöd till Spanien. Då har jag en liten stilla undran bara. Vart var alla den 15 januari 2008? Vart var ni den 15 januari 2008? Stod ni och skrek i barrikaderna och...
Jag var sannolikt i Oslo.
Jag var väl i en bar.
Den här stora skandalen har nämligen hänt i Sverige tidigare.
Jaha.
Och det verkar alla ha glömt bort, för nu har man inte mycket kritik mot en viss Peter Settman.
Ronny?
Det var nämligen under idrottsskalan som Peter Settman, eller ska man säga Ronny? För han körde nämligen någon Ronny och Raggi sketch där.
Mm-hmm.
Mitt i detta så gick han fram till Charlotte Kalla och gjorde vad då?
Balla balla.
Han gav henne en kyss.
Aha, okay.
Rakt på munnen.
Aha. Oj.
Oj.
Han gick inte fram och körde balla balla. Det hade varit.
Nej, det, jag tänkte.
Det är dessutom klimpen i Bert. Det är lite Ronny.
Det finns väl oss. Det finns ju ett samband där. Men du Lillen, bara alltså Ronny och Ragge, är du för ung för att växa upp med dem? Lekte ni Ronny och Ragge på skolgården?
Vad du lekte? Det har ingen gjort.
Alltså, i Lindesberg så drog killar runt i jeansväxt och körde balla balla på tjejerna. Inte jag, jag var ju en tönt. Men de coola killarna gjorde det.
Nej,
det
jag hade lekt Ronny och Ragge, men det är klart att jag har sett Ronny och Ragge. Det är dessutom stora delar inspelet i Sorunda som ligger på röras på det uppvuxen.
Byhåla, är det din topp 1 tv-serie? Byhåla, Last of Us.
Ja, men det var ju ett tag när man gick och slog, ni vet, så handen emot det. Så här, ja, men det här var ju inte stageat då. Charlotte Kalla visste inte att det skulle hända. Och det skedde ändå under bästa sändningstid. Vi kan lyssna på det som händer. Det är ju liksom en podd här, men jag tror att det framgår.
Kan du vända på datorn så att vi som sitter här får se i alla fall?
Absolut. Och det händer ju då efter att Ronny gett Kalla en medalj som i själva verket är en Wunderbaum med ett snöre på.
Det är ändå kul.
Den kanske inte är lika heavy som dina tidigare medals, men den luktar fan mycket fräschare fan. Så är det.
Tur att inte det där skedde post 2017.
Ja, Gunde Svan sitter där och kiknar av skratt.
Han inser inte att det kan röra sig mot övertramp.
Gunde Svan var inte nära att ställa sig upp och säga app, 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 app.
Har Gunde Svan tänkt en politisk tanke i hela sitt liv?
Ja, men Trump brinner mycket för skog och sådär. Gud, alltså, han äger väldigt mycket skog.
Natur.
Ja. Alltså, jag vet inte vad ni tycker, men är inte det här värre än det Rubiales gjorde?
Det ser ju grövre ut, för han går ju in för en mycket... Alltså, som sagt, det här är inte ett bildmedie, men det man ser då är alltså Peter Settman som verkligen lutar sig in, tar tag med båda händerna om hennes huvud och ger en puss på munnen.
Är det en puss på munnen eller är det en sån där teaterpuss?
Det är en puss.
Okej, okay,
Det är en riktig puss. Charlotte Kalla var vid det här tillfället 21 år gammal. Det är alltså ett övergrepp mot en väldigt ung person. Ronny var ju också en riktig snuskhummer. Alltså det blir lite som att bli attackkysst av Hagamannen.
Nu!
Eller? Ja men vadå, Ronny var ju inte, han var ju inte fräsch.
Alltså karaktären Ronny?
Ja.
Nej.
Alltså det är ju ändå det man får gå in med här ju. Att det är inte Peter Settman, det är Ronny.
Absolut. Hagamannen är ju en överdrift med någon slags light-version.
Kan vi kolla ut Peter Settman här nu?
Nej, men vi kollar ut Ronny.
Ja, okej. Okay. Karaktären Ronny.
Ja, exakt.
Rannsakar dig själv.
Ja, men Rubiales kyss var ju dessutom... Den var ju liksom ren... eufori liksom. Herregud, vi har vunnit VM-guld. Han är överlycklig här. Kom hit så ska jag ge dig liksom en grattispuss. Men Settman eller Ronny, han snuskar sig bara. Alltså kyssen har ju inget syfte överhuvudtaget.
Nej, den är ju...
Han har ju redan gjort sin grej med sin Wonderbar och allting. Så liksom, grejen är ju slut.
Ja. Sketchen är över.
Ja, precis. Han behöver ju inte kyssa henne.
Alltså det är illa som det är, men det blir faktiskt ännu värre.
Okay.
Det här får liksom ödesdigra konsekvenser på ett sätt som Rubiales inte har fått.
Mm.
Jag är ju någon typ av sportjournalist vid sidan av den här podden. Och jag vet ju hur skidåkare är. Alltså om man är ute och träffar dem, då får man knappt skaka hand med dem. Alltså
nej.
För de är så himla rädda att åka på förkylningar och bli sjuka.
Just det.
Den här galan var ju mitt under säsong, alltså i januari. Det är ju liksom prime time. Mm. Och mycket riktigt så blev Charlotte Kalla sjuk.
Va?
Hon missade den kommande helgens tävlingar som var i Kanada. Och om Peter Settman var ångerfull över detta, alltså glöm det. Han säger så här: den kopplingen är svår att göra, men jag borde givetvis varit mer försiktig med vem jag pussade på munnen. Tänk om jag blir sjuk nu.
Och tänk om han blir sjuk.
Vad ska det för då?
Han lägger alltså över
på henne.
Ja. Aftonbladet frågar: det är ingenting du ångrar? Då svarar han: nej, tvärtom. Hade jag fått chansen igen så hade jag tagit den. Men vad tråkigt för henne.
Alltså vad sjukt.
2023 kallar vi väl det här för victim blaming.
Vilket år var det här, sa du?
2008.
Alltså det har hänt en del sedan dess.
Hon är ung här, men hennes karriär, hon har väl nästan aldrig varit bättre än hon var de åren. Hon var helt sanslöst 2008-10 typ.
2008, det var då hon vann Tour de Ski.
Ja, exakt.
I en annan intervju med Resumé, där får han höra att Charlotte Kalla till och med går på penicillin. Och då förvandlas han till en riktig snubbe som kan allt. Ja. Men då är det inte jag som har smittat henne. Så mycket kan jag säga. Det krävs nämligen 3 dagar för att en bakterie ska smitta. Jag lutar mig åt läkekonsten i det här fallet. Alltså det var ju en annan tid, 2008. Allt var ju okej, och det var innan MeToo och innan det var olagligt. Det var heterosexuellt. Allt det där. Men ändå, här hade man velat haft liksom lite storm.
Ja, men verkligen.
Mer frågor om vad Charlotte tyckte, inte om hennes liksom eventuella förkylning.
Hon har ju sagt det nu många år efteråt att hon kanske tyckte att det var inte så himla okej. Tycker fortfarande att man har kommit lite lindrigt undan.
Ja, han står i något doobidoo eller någonting.
Ja, men han är ju jätteframgångsrik.
Sveriges rikaste kändis.
Ja.
Säljer vapen, exportsystem och sådär.
Ja, visst är det så?
Ja, det är det.
Mm. Men hade man velat att Kalla och skidlandslaget rasade lite.
Wolfgang Pichler måste stå på barrikaderna här.
Fan, vad sjukt sagt.
Varför då?
Ja, det är skidskit.
Ja, men skidor och skidor.
Man hade kanske velat att de krävde hans avgång från SVT. Eller att de vägrade åka ett enda lopp innan sett man fick gå. Ja, men lite som Spanien håller på med nu.
Ja.
Man hade kanske velat att statsministern, som i det här fallet var Fredrik Reinfeldt, går ut och rasar och kräver att sett man utreds. Man kanske vill att sett man ställer sig på en presskonferens och säger: jag tänker inte avgå. 6 gånger ska jag säga det. Man vill att sett man tar fram bevis, frame by frame, tittar och Kalla rör sig, att hon öppnar upp för det. Att det finns samtycke. Man vill att Settman och SVT hotar att stämma Wikipedia, alla som sprider den information om det. Man vill också att alla andra programledare på SVT som var stora på den här tiden, Peter Harrison, André Pops, Lasse Kroner, att de säger upp sig i protest mot att Settman inte fått sparken. Man vill att Settmans mamma kliver in i en kyrka i Hägersten där han är född, låser in sig och hungerstrejkar, att hon är beredd att dö för att rent på för Settman.
Fredrik Granqvist vill man ju också skjuta honom.
Granberg.
Fredrik Granberg såklart.
Du så återkallar by håla från alla Statoil-mackar.
Ja, precis.
TV4 plockar bort Hem till Midgård. Nej, men det hände ju ingenting. Visst, det har gått 15 år, men reaktionerna uteblev ju helt alltså. Och nu sitter ett helt land och rasar mot Rubiales istället. Hyckleri, säger jag. Eller?
Ja, absolut. 100%.
Låt den som aldrig har kysst en jätteduktig idrottskvinna mot ens vilja kasta den första stenen.
Förra veckan var vi inne lite, eller jag var inne på det här med Lasermannen och vilket sensationellt liv han ändå levde. Lever den goda John Ausonius.
Gammal du va?
Ja, han är 70. Han är född 53 om jag inte missminner mig.
Man skulle kunna tänka sig att han var en 56a. Att han var liksom en av de kända 56-erna.
Björn Borg, John Ausonius.
Frank Andersson.
Vem var egentligen störst?
Sveriges stoltheter.
Rösta i kommentarerna.
Ja, förlåt, fortsätt.
Nej, men jag snöade in på det här och tv-serien liksom boken tar ju slut när han är fängslad. Men han har ju inte på något vis gått bort, utan han lever och ja, frodas vet jag inte, men han lever i vart fall. Och jag har blivit då nyfiken på vad gör han idag? Och det ska jag nu berätta för er om.
Har du gjort en liten granskning
här? Ja, men jag har googlat runt lite och sökt. Mm. En liten passus här då, som jag inte vet om jag tog förra veckan, är att...
Vilket år var de tog honom? När började din historia?
Jag tror han döms 93.
Ja, så det här det tar vid liksom.
Ja, exakt. När han skulle då fällas, för det var ju bortom allt rimligt tvivel att han, det skulle han.
Ja.
Så fick kan ju då, som alla har rätt till, försvarsadvokat.
Uh-huh.
Han fick två stycken. Men när de då besöker honom i häktet för att förbereda rättegången, antar jag, så misshandlar han båda två.
Skoja!
Nej. Jävla galning alltså!
Det som händer då är att de givetvis säger upp sig. De lämnar uppdraget, varpå han får två nya försvarsadvokater. Och de klarar sig hela vägen till rättssalen. Men där misshandlar han dem också.
Nej.
Båda två. Inför hela rättssalen. Och får sedan under återstoden av rättegången bära handklovar.
Fan, det är för bra för att vara sant.
Han har då hattat runt mellan olika anstalter i vårt avlånga land. Men just nu, som jag har förstått det, så avtjänar han sitt straff på anstalten Karlskoga. Den har liksom inget namn, den heter bara anstalten Karlskoga.
Osexigt namn.
Verkligen.
Kanske borde så privatisera det, som gör med arenor. Friends Arena. Platinum Cars anstalt.
Han avtjänar ett livstidsstraff och det verkar ju inte som att han kommer komma ut ur fängelset.
Vad synd.
Och om han nu gör det, så antar jag i alla fall att då är det väl enkel biljett till Sankt Görans, alltså psykavdelning.
Ja, alltså frisk igen ju inte.
Nej, han har ju ansökt om tidsbestämt straff men har då fått avslag. Och 2021 gjorde Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen rättsliga råd. Är det tydligen som beslutar. Mm. De bedömer att John Ausonius har autismproblematik och inflexibilitet. Och när man sätter dem i relation till hans brottshistorik utgör han en betydande riskfaktor. De bedömer också att han har en konkret och beaktansvärd risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Mm. Om de skulle släppa honom fri.
Men autismproblematik?
Som jag har förstått det så är han ju någon typ av paragrafryttare i fängelset. Där han dagligen liksom skriver brev och annat till liksom fängelseledningen om vad som är fel på anstalten.
Ah, typ Hagamannen ställde inte in tallrikarna i diskmaskinen igår.
Typ, alltså han är någon typ av rättshaverist. Fast på kåken,
ja.
Katastrofen var granne med Lasermannen,
ja,
det... Jävla jobbigt alltså.
Men alltså autism, jag förstår att det kanske leder till att han är någon slags paragrafryttare på fängelset. Men vad gör det i det verkliga livet att han har autismproblem? Alltså skjuter han invandrare för att han har någon slags autistisk tvångstank?
Jag vet inte, han kanske inte känner någon ånger, jag vet inte.
Ah, alltså, okay.
Han har väl svårt att läsa av en situation. Ska jag skjuta den här invandraren eller inte? Nej, men jag vet inte.
Är det lite som att det är hans modellplan eller Lego-samling?
Exakt,
liksom?
Vi håller på med som flaggskepp. Han skjuter in man nu. Hans lägga pussel.
Ja, men precis.
Vad gör han då på kåken förutom att skriva brev till ledningen? Han har då läst in en högskoleexamen i, trumvirvel, återvinning.
Va?
Han verkar ha utvecklat ett extremt intresse för miljö och klimat.
Mm.
Men Greta Thunberg är väl också autistisk, va? Eller har jag fel där?
Hon är väldigt autistisk, tror jag.
Ja, men precis. Finns det någon koppling här att vara autist och gilla miljön?
Det finns det. Han är nämligen en stor beundrare av Greta Thunberg.
Är han det?
Va?
Vilket ju jag tycker i alla fall är lite motstridigt med tanke på hans politiska hemvist kontra Gretas.
Mm. Ja, det känns som att man skulle kunna vara riktig Greta-hatare.
Ja, men så ser det inte ut. Utan han skriver nämligen på en bok just nu om klimatet.
Oh.
Enligt Nyhet 24 tror jag det var, skriver.
Man är sugen på att läsa såklart.
Ja, det blir ett köp.
Men han, för jag gissar bara att han liksom kanske, alltså de har inte riktigt samma väg fram till att nå klimatmålen, han och Greta.
Nej, detta får vi läsa mer om i boken.
Alltså för jag gissar så handlar det väl om att han kanske vill döda av några människor.
Ja, vill kanske radera en kontinent eller ja, två som inte är Europa.
Jag tycker jag påminner lite om, ni vet, Thanos i Marvel-filmerna.
Ja, just det, den här lila...
Ja, han vill ju döda hälften av alla levande i universum.
Ja.
För att återställa balansen. Det är för många liksom.
Mm.
Så tror jag att alltså, Lasermannen älskar Marvel-filmerna liksom.
Utan att ha sett dem, men han borde fan
ja,
göra det.
Ja, verkligen.
Vilka kontinenter isar vi på att han vill ha bort dem? Asien och Afrika ligger pyrt till om Lasermannen får världsherra välde.
Det är inte så att vi tar bort Norden och Tyskland.
Norra Europa först. man får ju ansöka om att få saker skicka till sig i fängelset. Mm. På Lasermannens lista står det C-vitamin, revaxör, som är sånt som man rensar öronen med.
Ja, det är det.
Kryddor, havregryn, russin och honung. Det vill han ha in på kåken.
Kryddor.
Dessa ansökningar avslogs.
Va? Va?
Med hänvisning till att det här med revaxör och liksom, han tyckte att han får i sig för lite C-vitamin. Då tyckte väl fängelseledningen att ja, men om det blir så akut så får du väl det av läkare i så fall.
Fan, det var dumt av dem tycker jag.
Men han får inte ens lite havregryn.
Nej, tydligen inte.
Det var ju som hon, en av dem som mördade Tove förra året. Mm. Hon ville ju ha Hey Baba Reba på DVD.
Ja, det är så jävla sjukt.
Har du inte hört det?
Nej,
det är otroligt.
Det är helt sanslös request för frågan.
Vill någon ha tv-spel också? Så här, PlayStation 2 eller någonting? Jättekonstigt.
Ja, det vill ha Sonys också. Han vill ha ett minneskort till sitt PS2. Men det fick han inte.
Här är det hon har ansökt om. Hon har ansökt om ett PlayStation 2.
Liksom. Vad sjukt!
Det är så här, PlayStation 5. Det,
ja, verkligen.
Hon har ansökt om en CD-spelare och batterier.
CD?
Hon har ansökt om en HDMI-kabel.
Men är det liksom så här 2002 inne i fängelset, eller?
Ja, men det kanske är det, för det kanske är för komplicerade manicker att ta in på kåken. Alltså sådana typ, alltså nya grejer.
Det ligger 20 år efter liksom.
Ja.
Hon vill även ha läppbalsam och färgpennor, men framförallt då 4 filmer med Hey Baba Reba. Allt bifalldes dock, de var snällare mot henne.
Ja. Jonna och Sonis, hur ser han på sig själv och sina dåd idag, undrar man givetvis. Och angående bankrånet så säger han så här, 2022 i Expressen. Det var inte så svårt att gå in och hämta pengar på en bank på den tiden.
Nej. Det är hela citatet. Ja.
Ja, det är citatet. Han verkar inte tycka att han gör något fel.
Nej, det var deras fel att det var så lätt.
Ja. Angående sina dåd, då de här skjutningarna mot utomnordiska medborgare, så säger han, jag är inte någon högerextremist. Och han hävdar också att han aldrig haft synpunkt på hudfärg eller bakgrund eller varit främlingsfientlig. Men han säger också senare i intervjun, jag ratade invandrare kraftigt. Och på frågan om varför han tyckte om partiet som drevs av Bert Karlsson och Ian Wachtmeister, Ny Demokrati, så säger han, jag höll med om deras åsikter en hel del. Men han har aldrig haft synpunkter på.
Han är lite snurrig, va?
Ja, det får man väl lov att säga. Om man tycker att man har mycket röster och demoner i sitt huvud, så kan man nog tänka att Jonna och Sonius har det inte enklare.
Det är det som vi brukar säga när folk frågar oss typ så här om vissa frågor i podden. Mm. Att om man behöver säga, jag är inte högerextrem, då är man nästan alltid högerextrem.
Någonstans där verkar väl Jonna Sonius fortsatt befinna sig.
Mm. Det kanske är bra att han inte släpps ut då, eller?
Ja, det får man nog lov att säga.
Men han är inne i någon slags rebrand från liksom högerextrem till miljöaktivist.
Ja, och det är väl en resa få högerextrema gör. Jag har svårt att se liksom så här, Erik Almqvist och flytta hem från Ungern och sätta sig på Essingen och liksom blocka en väg.
Limma fast händerna.
Det var väl två killar som var ekonazister här för 2 år sedan som planerade terrorbrott.
Va?
Ja. Det var 2 liksom typ tonåringar som hade träffats på någon så här flashback eller någonting. Mm. Som planerade att spränga någon mjölkfabrik i nazismens tecken.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag vet inte om Lillen fortfarande är bakis efter borta matchen mot Malmö FF eller om han bara skäms för mycket efter AIKs dunderförlust med 5-0. Han kunde i alla fall inte komma in till jobbet idag för att spela in sponsor för Hyper, så det är jag som hoppar in och vikarierar. Men oraklet från Ösmo har såklart slängt ett öga på oddsen och godkänt, så helt föräldralösa är vi inte. Innan vi går in på vad vi tippar så vill jag passa på att säga att Lillen inte är någon expert, och det är verkligen inte jag heller, så spela bara för pengar som du har råd att förlora. I helgen så tror vi i alla fall att Newcastle vinner mot Burnley. Där har ju Alexander Isak för övrigt precis gått om Zlatan som en svensk som gjort mest mål på en Premier League-säsong med hela 18 baljor. Stort grattis till honom. Vi tror också att Man City tuffar vidare mot en kanske oundviklig ligaseger och att de gör jobbet med ett par bollar mot småkrisande Wolverhampton som precis har 4 raka matcher utan vinst. På söndag tror vi också att Liverpool är revanschsugna efter en snöplig förlust i Merseyside derbyt och att de vinner mot Tottenham som kanske fortfarande är ur fas efter sin egen derbyförlust mot Arsenal. Den här trippen har Hyper boostat upp till hela 5 gånger pengarna, och de hittar det under boostade odds på hyper.se. Du kan också klicka dig vidare i länken i beskrivningen till det här avsnittet så kommer du direkt till kupongen. Självklart måste du vara 18 år för att spela, regler och villkor gäller, och behöver du hjälp med ditt spelande så finns stödlinjen.se.
Hade inte nazisterna gillat det?
Nej, jag tror inte. De hade nog blivit uteslutna.
Ska ni hålla på att tassa i det där för?
Ja.
Foka på liksom...
Välj lag nu.
Exakt.
Ja, men vad spännande då. Kan man få någon slags liksom collab mellan Greta och Jonas? Alltså,
hon kanske ska skriva förordet i hans bok.
Båda har ju mycket att vinna på det. Ja. Liksom, de når ju en publik som de kanske annars aldrig hade nått.
Ja, för ingen av de högerextrema har lyssnat på Greta idag.
Nej, om John kan liksom såhär bara, jag vet. Men lita på mig. Hon är okej liksom.
Hear me out.
Ja, exakt.
Ja, det finns en collab.
Ja.
Betalt samarbete med John Ahlsonius. Vad heter det? John Ahlsonius stiftelsen.
Idag, alltså idag när vi spelar in, så är det den sista augusti. Och det betyder lite olika saker. För många är det sommarens sista dag. Men för fotbollssupportrar, som alla vi tre är i lite olika grad kan man väl säga, så innebär det också att transferfönstret stänger för sommaren. Transferfönstret är alltså den perioden under året som fotbollsklubbar köper och säljer spelare. Hur känner ni inför era klubbars transferfönster denna sommar?
Men det är ju en spännande dag. Jag sitter ju på nålar faktiskt. Ska AIK ta in Samuel Leachholm från BP? Kommer Mo Salah gå till Saudi till exempel?
Ja, intressant.
Det var också 15 år sedan idag som Lotta Engberg blev programledare för Bingolotto.
Det var en sån riktig trade deadline bomb. Lotta Engberg till Bingolotto.
Ja, here we go.
Fabrizio Romano. Hearing Lotta Engberg till Bingolotto. Undisclosed fee.
Massive work by agents to get the deal done.
Är du nöjd med Bayerns fönster?
Nej. De värvar som att de vill komma nya. Och det kommer de göra.
Några andra som inte heller är helt nöjda med sommarens affärer är den spanska klubben Malagas fans. Laget har, om jag förstått det rätt, varit rätt medelmåttiga genom åren. De har pendlat mellan den första och andra divisionen. Men efter en katastrofal säsong 2022-2023 så har de rasat ner i tredje divisionen. Fansen ville såklart att klubben skulle investera i nya spelare nu under sommaren så de kan kämpa sig tillbaka upp i seriesystemet. Men efter att investeringarna uteblivit och klubben inte har köpt några bra spelare här under sommaren, så bestämde sig några av Malagas fans för att göra en protestaktion förra veckan. För att förstå det här så är det viktigt att förstå också att fans ibland när det värvas riktigt stora spelare brukar möta dem vid flygplatsen för att hälsa dem välkomna. Stod du och väntade på Arlanda när AIK värvade John Guidetti, lilla?
Nej, det gjorde jag inte, men det var ju oerhört klassiskt när Tobias Linderoth, en ganska medioker, tråkig svensk fotbollsspelare, skrev på för Galatasaray var då.
Ja, i karriärens slutskede väl. Ja. Han måste ha varit 32-33 när han hamnade.
Och det var ju liksom 100 000 galna turkar som stod och liksom körde pyro och hissade honom liksom.
På Atatürk-stadion i Istanbul.
Men Malagas fans valde då att åka till flygplatsen i protest, och så valde de ut en random snubbe som då i det här fallet råkade vara en liten knubbig asiat. Jag vet inte varför det är roligare. Och så hälsar de på den här killen som om han vore en ny supervärvning. Jag vet inte om ni har sett det här, men liksom helt plötsligt omringar de honom med fans. De börjar sjunga, de drar på en halsduk, de räcker över en tröja så det står 69 på.
Ja, det är kul. Det är alltid kul.
Det är alltid något.
Och så tar de selfies med honom som om han vore liksom Mbappé, och så står han där och är superförvirrad. Pricken över i det här pranket är då, tycker jag, att de har en kille som är säkerhetsvakt som är liksom helt klädd i svart och har på sig solglasögon och börjar mota tillbaka de här fansen liksom. Så det ser ut som att han har livvakt. Så det liksom gör det från ett okej prank till nästan 5+.
Ja, det som hade varit 5+, det var ju Malaga det här, va?
Ja, precis.
Det är ju nära Marbella. Om det var Olof K. Gustafsson under en av sina många resor till Marbella.
Ja,
att det var han som blev utvald.
Ja, det skulle varit otroligt.
Det går inte så bra för Olof K.
Vad är det för att two-face supporter?
Fucking lallare, mannen.
De har inte råd att signa Olof K. That's it.
Men fotbollsfans får ju ofta ganska dålig press. Det är eftersom att de liksom är lite bråk och stök och sådär på arenor och runt omkring och så. Men man glömmer ju bort att de gör en massa roliga saker också. Så jag har faktiskt listat några hyss som fotbollsfans har gjort genom åren. Så tänkte jag att ni kanske skulle kunna hjälpa mig att avgöra vilka fans som har varit mest kreativa.
Min röst faller på Lillens kompis som somnade på läktaren dagen innan sin uppkörning.
Det var äkta supporterskap.
Ja.
Det är inte ofta man har ordet hyss nu för tiden.
Fuffens.
Bus.
Om ni har lite egna exempel, jag vet inte, ni är ju lite mer inne i fotbollsvärlden än vad jag är, så kan ni fylla på i slutet om ni tycker att det inte riktigt håller måttet.
Det kommer det inte göra.
Okej.
Okay. Men att det inte kommer hålla måttet eller det inte kommer lägga till.
Varken eller.
Fin stämning i studion.
Ta bort hela segmentet.
Redigera bort mig från omslaget i podden.
Ja.
Den första är en oldie but goldie skulle jag säga. 2016 så skulle Steaua Bukarest spela en Champions League-match hemma mot Manchester City. Det här var deras största match på 30 år sedan de hade besegrat Barcelona i en Europamatch då 1986. För att hylla den här tidigare bragden så hade klubben bestämt sig för att göra i stort sett tifo på kortsidan. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva ett sånt kortsidan tifo, men så här när man håller upp flaggor eller västar eller sådär.
Ja, eller liksom en stor, stor flagga.
Från långt håll så ser det ut som att de liksom bildar en bild tillsammans, alla de här som håller upp flaggor. Eller
ja. Ja. Ja.
Västar håller man nog inte upp så ofta, tror jag.
Nej, men den här gången så hade de faktiskt lagt ut tusentals västar just.
Ja, det var västar.
Ja, som fansen skulle sätta på sig då vid startsignal. Och sen då från avstånd skulle det vara som en hyllning till den här seger mot Barcelona för 30 år sedan. Men, döm om fansens förvåning när de satte på sig alla de här västarna och det visade sig istället för en planerad bilden så blev tifot en hyllning till deras värsta rivaler, Dynamo Bukarest. Det stod då, nu är inte mitt
rumänska uttal.
Precis, helt fläckfritt. Men det stod, du är Dynamo Bukarest, som betyder ungefär, det finns bara ett Dynamo i Bukarest. Otroligt, det tycker jag är väldigt både kreativt och väldigt mycket jobb för att klara med en sån sak.
Mm, men också direkt livsfarligt.
Ja, speciellt där i Bukarest. Ja, det känns som att
där tar man nog sitt supporterskap på allvar med kniv.
De hade också då gått undercover några diehard fans som tyska tifospecialister för att lura Steaua Bukarest att de skulle organisera den här tifo och sen liksom fixat in hela den här grejen.
Ja, det är ju briljant såklart.
Ja, det är väldigt väl utstuderat.
Ja, det kallas för det största fotbollspranket ever. Det är 55 000 stolar i den där arenan och så var det liksom en hel kortsida hade de fått dem att lura dem till att göra en hyllning till deras värsta rivaler.
Mm, det är kul.
Det är guldstandarden då. 2020 så härjade ju pandemin i Europa, men fotbollsfansen i Valencia hade större bekymmer än så. Klubben hade vanskötts i 5 år och fansen då hade fått nog. Men de kunde ju inte samlas och protestera på grund av covid. Så istället så anlitade de ett mariachiband som följde efter deras klubbpresident och spelade hög och irriterande musik hela dagen.
Det är bra, men jag tycker att det var bara ganska bra.
Det är inte helt oangenämt.
Nej, jag hade nog blivit ganska glad om
det. Det är så här mexikanskt
panflöjtsmusik.
Inte riktigt, det är väl någon gitarrorkester mer.
Ja, är det det?
Ja, det är väl olika typer av stränginstrument. Det kan väl ha varit typ så här sitar också.
Ja, då hade det blivit vansinne. Hade det där varit så här mexikanskt panflöjtsband, då hade det blivit jätteglad.
Du vill ha sån liksom mer harmo.
Ja, exakt.
Budskapet var att de ville göra livet i stan det lika otrevligt och obekvämt för klubbens ledning som de hade gjort det för fansen.
Mm.
Ganska kreativt.
Det är bra.
Det tredje och sista exemplet som jag har, som är min favorit, tycker jag är väldigt roligt, men det är kanske också över gränsen. 2009 så träffade Manchester United-supporten Stuart Slan den 39-åriga Emma från Skottland på Facebook. Efter att de hade chattat i ungefär en månad så bestämde de sig för att träffas. Stuart sätter sig så i bilen, bränner av den 9 timmar långa bilfärden från Manchester Manchester till Aberdeen. Och sen lite, efter lite om och men i den här staden så får han till slut ett telefonsamtal som då måste ha varit något av en kall dusch. För i andra änden av luren så är det två Liverpool-supportrar som han har träffat på semester i Cancun ett par månader tidigare. Och de avslöjar då att det är de som har hittat på hela grejen. De har fejkat den här Emma och gjort allting och bara för att jävlas med den här Stuart för att de hade grälat om fotboll på semestern. Det är ganska starkt. Efteråt så säger Stuart så här till The Sport Bible. Det värsta var inte att jag hade kört 9 timmar för att komma dit, utan att de fick mig att vänta ytterligare 3,5 timmar på att de skulle sluta jobba när jag var framme. Det är jävla elakt.
Ja, det är roligt.
Det är faktiskt briljant.
Men det som jag kanske tycker var det värsta som inte han tyckte är väl då att han då för tillfället var gift och hans fru fick reda på det här och det ledde till att han skilde sig.
Ja, det hade jag nog också tyckt var värre än att jag fick vänta 3,5 timmar.
Det är också ett prank som går för långt.
Ja, ja det, kan, det får man
ändå säga. Men sen får Stuart självfallet skylla sig själv.
Alltså, ja.
Jo.
Hur hade han tänkt förklara sitt liksom frånvaro?
Det framgår inte.
Och kan tanka bilen 5 gånger på 1,5 dygn.
Tydligen så, de här Liverpool-fansen hade spelat in det här samtalet och lagt upp det på YouTube. Men det hade blivit nedtaget för att det hade varit så jävla mycket profanity. De hade bara liksom roastat skiten ur honom. Vad säger ni? Är det något av det där som liksom ni får kikla till lite extra?
Ja, den sista.
Ja, den sista är bra tycker jag.
Ja, jag hade inte kunnat tänka ut det själv.
Men jag gillar ju också när AIK mötte Leksand, tror jag att det var. Någon gång under 2000-talet så mötte ju AIK-spelare som hette Janne Hukko. Janne Hukko hade ju skickat bilder till sin dåvarande flickvän. Rörligt material där han använde en dildo.
På sig själv.
På sig själv. Ja. Och när matchen då börjar så sular AIK in. Det som drar igång ett gigantiskt dildoregn på isen.
Det är också tidernas bästa löpsedelsord. Som väl Expressen var det som körde, tror jag.
Ja.
Dildoregnet på hovet.
Ja. Ja, det är ju briljant.
Det är jävligt bra.
Dildoregn.
Dildoregn är starkt.
Men vill jag ha mer sånt här? Mer crazy hyss från fans?
Jag gillade också när tidigt 2010-tal någon gång när AIK mötte Djurgården. Det var matchen spelades dagen innan julafton. Och det slutade med att Djurgården vinner den här matchen ganska klart. Jag tror det står 5-2 eller någonting.
Mm-hmm.
Och då i sista 5 minuter så håller Djurgården bara upp en banderoll där det står god jul horung.
Det är kul.
Det är bra faktiskt.
Ja, det ska de vara.
Det finns ju den klassiska Bayern-budisen också som löd vi har varit vakna i 4 dygn. Vad vet ni om dunder, era jävla horbarn?
Jävla roligt.
Det är ändå någonting.
Det är så jävla bra alltså. Fan, det är fan 5+.
Det är inte bara fotbolls-VM som har avgjorts i dagarna, utan World Gravy Championship har också gått av stapeln i just England.
Du har det min uppmärksamhet.
Ja. Vad är då World Gravy Championship? Det är alltså brottning i en pool som är fylld med 2000 liter sås.
Vänta, så det är inte att man ska äta eller tävla i smaker av sås?
Nej, det var det jag trodde också. Goda såsvinner.
Du slår ihop bäst be.
Ja, det är klassisk såsduell.
Lomander
traskar hem mästerskapet med bakbundna händer.
Prenumererar på första plats
30 år i rad.
Det blir som när Stenmark var för överlägsen i alpint och de fick ändra reglerna så att han inte skulle vinna det tala världskuppen. De måste ändra reglerna för Lomander. Ni får inte dragon nu. Det blir för överlägset.
Men tänk dig kommentatorerna när Lomander traskar in på liksom sås. Here it comes, the goat, Lomander. Astonishing.
They've done it so many times before. Everything but a first place would be a complete and
that's a complete
failure.
Någon gång kommer liksom Lallerstedt upp och nosar där.
Greatest upset of all time.
Det är det jag säger. När USAs hockeyherrar vinner OS-guld i Lake Placid 1980.
Vad är det kallat? The Miracle on Ice?
Ja.
Du vet den där memen när det är Peter Parker, va? När han inte har glasögon på sig. Så är det bara en get. Så sätter han på sig glasögon. Så är det Lomanders B.
Exakt så. Snälla Lomanders, sponsra oss.
Ja.
Känner inte någon som känner någon som jobbar på Lomanders marknadsavdelning?
Inba.
Om så är fallet, ber de kontakta oss 076-706-5363.
Vi kan prata väldigt hjärtligt om EBE.
Ja.
Den och pekas potatiska tänk.
Tillsammans?
Ja.
Jag skulle vilja slägga in Dr. Ötkers mozzarella-pizza också. Den är otrolig.
Den är bra.
Det är den enda jag äter nästan.
Se över din kosthållning.
Ja, den är kass.
Vad var det
vi pratade om?
Ta tag i ditt liv. Vi går vidare. World Gravy Championship är då med på listan över världens konstigaste sporter. Vilket man ju kan gissa sig till.
Men de brottas bara i sås.
Ja, 2000 liter sås i en bassäng. Och sen sular du ner två människor.
Det har varit 800 liter kvar om jag var med och brottas.
Vad suger i mig.
Vilket typ av sås är det? Är det brunsås?
Det verkar vara någon typ av brunsås.
Mm, gott.
Är det den 60:e såsen du brottas i?
Nej, det är B.
Ja, men då får det vara så här varm B som är lite rinnigare.
Ja, ah, inte så kylskåpskall.
Nej, exakt.
Vidrig, 8 grader. Pool hoppar ner.
Om vi blir sponsrade av Lom Anders, då kan ni två ändå brottas nakna i kall B.
Jag är inte naken, men jag kan brottas i B. Absolut. Och man får ha...
Åh, det blev lika. Båda bara...
Ingen brottar, bara sitter och sörplar i sig. Dör i bassängen.
Går upp 37 kilo.
Förlåt, fortsätt.
Sen har vi då Cheese Rolling Championship, som innebär att man rullar ner för en backe på något ställe i Storbritannien också givetvis. Men framför sig har man ett stort osthjul som man då ska rulla i kapp.
Jag har faktiskt sett videos från det där. Alltså det är ju livsfarligt.
Ja, alltså jag såg någonting om att det kan gå upp emot så här 70-80 km i timmen när den rullar ner.
Jävlar.
Då bryter man väl nacken.
Ja, men det är ju jättemycket. Och jag tror att folk har dött på det där. Och att det varje år är liksom 5 allvarliga olyckor. Det är liksom en...
Det verkar vara ganska stor backe.
Det är typ som att liksom rulla ner för Hammarbybacken.
Alltså, jävlar.
Det är inte så att de börjar liggandes. Nej. De springer med full fart.
Tills de ramlar.
Tills de ramlar. Och då, bara liksom, då är det helt omöjligt att få stopp.
Men målet är att komma i fatt den här stora osten. Men det är omöjligt.
Ja, eller? Men det är också ett stort osthjul. Så jag tror att om du väl kommer i kapp det så är det också farligt. För att
ja.
Du kan liksom bli ihjälrullad av osten.
Ja. Omöjligt att få stopp på det här osthjulet.
Ja, men det är väl jättestort. Alltså, det väger flera hundra kilo. Det finns ingen människa som väger så mycket. Nej. Som liksom kan komma i kapp.
Men jag förstår dock att man vill få stopp på det.
Ja, ja.
För det är ju väldigt gott. Det är osthjul.
Tävlingssömn. Har ni hört talas om det?
Man blir intresserad.
Det är ju då inte så man kan tro att man ska sova så länge som möjligt. Utan man ska knoppa i 20 minuter i en högljudd galleria.
Mm. Ingen av de här tävlingarna är vad man tror.
Nej, faktiskt.
Men väldigt luriga. Jaha, var tävlar man det någonstans?
Jag kommer inte ihåg.
Anders X vinner direkt.
Hon hade narkolepsi.
Shout out. Sleep well. Sporten som jag verkligen fastnade för, som är med på den här listan över världens konstigaste sporter, är extreme ironing, som då på svenska blir extremstrykning. Vilket innebär att man ska ta sig till så keffa platser på jorden som möjligt och stryka sina kläder på.
Aha.
När jag googlade på det här så fanns det liksom bilder på en kille som står på en åkande bil med stryken.
Jävlar.
Keffa platser, då tänkte jag... Men någon
Gullmarsplan. Liksom...
Hammarby Sjöstad.
Ingen har strykit sina kläder på.
Nej, men jag tänkte någon... Här på Gullmarsplan.
Någon soptipp i Indien.
Ja, men här är också någon som har klättrat upp liksom på en bergsvägg och står och stryker.
Okay. Mm. Men då är det inte keffa platser, då är det väl alltså läskiga platser.
Extremstryknings tagline är då på engelska: the latest danger sport that combines the thrills of extreme outdoor activity with the satisfaction of a well-pressed shirt.
Hörrni, nu är det äntligen dags för Killrådet att svara på era killfrågor. Fortsätt att skicka in frågor så det bara smäller om det. Ni kan mejla oss, ni kan skriva på Instagram och ni kan också scrolla ner lite på Spotify. Och där kan ni också ställa en fråga direkt i appen om ni lyssnar just nu. Den första frågan som vi fått in kommer från Jocka. Topp 3 sätt att tillaga potatis.
Fritera.
Vad är topp 3?
Det är topp 1, 2 och 3.
Stönar fram fritera.
Men det måste det väl vara, eller?
Trea är att hasselbacka den. Tvåa för mig är att gratänga den. Och etta är att fritera den.
Jag skulle säga trea potatismos.
Oj!
Jag tycker det är så jävla gott.
Ja, det är fan gott. Fan, vänta, jag måste tänka.
Och sen tvåa hasselback och tre fritera. Så att det blir pommes eller chips, det spelar inte så stor roll.
Det är att sticka ut hakan och lämna gratängen utanför topp 3 alltså.
Ja, det är fan sant. Oj, vad svårt. Ja, men då går nog fan gratängen in på tvåan. Tre mos, två gratäng, ja, ett fritera.
Jag håller med.
Ja.
Hasselbacken är...
Den får fan stryka på foten.
Ja, faktiskt. Alltså. Det är lite svårt att göra.
Ja.
Varför gillar ingen Peter Jihde? Fråga Svante. Lilla vänner, vill du sätta igång din... Du är filterlös.
Ja, men någon gör väl det. En handfull personer.
Alla hans fru, barn, föräldrar. Niklas Jihde gillar Peter Jihde.
Jag är inte helt säker på det.
Tror du inte?
Jag tror han också kan störa sig lite.
Ja, men så här, rent allmänt så finns det väl liksom, folk stör sig lite på Peter Jihde. Varför gör folk det? Den här personen försöker vara in on the joke. Liksom. Vad är grejen?
Ja, men han har väl en lite liksom, självgod uppsyn. En liten övertro på hur relevant han är. Jag tycker inte att han är så relevant. Och dessutom så tror jag inte att folk liksom bryr sig så mycket om hans sjukdom.
Han överskattar nog folks intresse för diabetes.
Ja, generellt. Rejält. Rätt jävla rejält.
Men redan innan han fick diabetes, alltså när han slog igenom, när det var på 90-talet, så var det ju folk som drev med han också. Men det finns ju något så här, det är Peppe Eng, typ driver med hans frisyr. Liksom,
ja, han hade väl uppseendeväckande frisyrer.
Vi kör så du rycker hela vägen från Göteborg till Stockholm. Peppe och Billy finns på plats. Varsågod.
Tack för det, Peter Jihde. Vad är det han har på huvudet, Billy?
Jag vet faktiskt inte. Det ser ut lampskärm.
En lampskärm, någon sorts påskutstyrsel.
Alltså så här, nu blir det här jättenördigt. Mm. Men han kom ju in i sportjournalistiken där det var liksom gamla gubbar och liksom ett visst sätt. Och han kom in med någon slags modernitet, lite som Patrik Ekwall.
Ja, jag tänkte säga, de är väl typ samtiden när de kliver in på TV4 Sporten.
Ja,
alltså,
exakt.
Där, någon gång på 90-talet.
Och då var det liksom frisyrer och kostymer och det var ett annat sätt än vad som
var
hade
liksom
varit förut.
Peppe Eng på fyran och Christer Ulfbåge på SVT.
Ja, men och han Hägerfors som satt.
Ja, just det.
Men de kom in och var lite snygga och lite unga, lite sexiga liksom.
Ja,
eller?
Precis. Och Jihde var ju skåning också.
Ja. Ja, just det. För det var ju, det var väl snudd på rasism mot skåningar i både radio och tv.
Ja.
Ironiskt när man tänker efter hur det är nu. För att alla från Skåne är rasist. Ja.
Men nu för tiden så tror jag att han är lite för liksom in your face. Mm. Det är i alla fall det jag tycker. Jag bryr mig inte så mycket om diabetes.
Nej.
Jag vet, det behövs en gala.
Finns det en gala?
Ja, och gissa vem som leder den. Molly Sandén sjunger väl varje år också. Ja. För att hon är typ den enda artisten som har diabetes.
Sjunger de låten Socker med Kent?
Alla bara spyr.
Dör.
Man bara hör pipet från alla de jävla apparna går.
Ja. Insulinbukacka i green room.
Går runt liksom butters med dextrosol.
Vad tycker ni ärligt om hår under armarna på kvinnor 2023? Alla killar har ju det, fråga Mola.
Jag skulle nog föredra om det var utan. Eller jag föredrar en rakad armhåla. Men det är inte en dealbreaker. Alltså jag skulle inte göra slut med min nuvarande tjej om hon lät håret växa ut.
Jag hade nog gjort det.
Jag
tror att jag har gjort det.
Det är mer av en dealbreaker för dig.
Oh. Alltså, jag tycker att jag är ganska liksom
modern.
Mm. Modern och vettig och liksom sådär. Men det där, det är typ det enda jag har. Mm. Som jag, alltså,
kroppshåren går inte.
Nej, men jag vill hellre att min tjej har mustasch än hår under armarna. Det är någonting som bara liksom är, alltså det är upp till alla att vara en och så här. Jag vill inte vara den som sitter och är sån här. Jag vill inte vara sån här egentligen.
Nej.
Men just i det här fallet är det. Jag tycker inte om det. Jag är jätteledsen alltså. Jag, det går inte för mig. Jag vet inte varför.
Men rakar du dig under armen också då?
Men fall? Det är klart att jag inte gör.
Givetvis inte.
Nej, men jag gör inte det. Men hade min sambo velat att jag gjorde det, hade jag gjort det.
Alltså jag gjorde det någon gång när jag var typ 18-19. Och det kanske är därför jag sympatiserar med kvinnor som väljer att inte raka sig under armarna. För det skavde ju något infernaliskt när det växte ut.
Men det är väl lite som när man rakar pungen, man vänjer sig.
Ja, kanske man gör. Gör som du vill, Mola.
Ja, men jag är en äcklig människa kanske, vad fan vet jag. Men om du inte vill det och din kille är okej med att du inte vill det, då är det väl fan bara köra. Eller jag, vad fan du vill, jag kan inte bestämma det här.
Det är en personlig åsikt, det är ingen liksom allmän åsikt. Alla ska självklart göra vad de vill, det där försöker säga.
Ja.
Försöker rädda dig här lite.
Ja, det är det jag försöker säga. Kanske det jag borde ha sagt. Ja.
Om ni fick tatuera varandra hur ni ville, vad ska ni välja för tatueringar? Det frågar Henrik.
Bara så jag ska tatuera er på?
Ja, du får välja ett motiv, eller liksom olika motiv.
Hakkors i pannan på lillan.
Vilket icke ett A-svar.
Ja, jag vet väl inte.
Du är lite svårare, för du kan ju göra vad fan som helst med din kropp egentligen.
Jag har ju väldigt många tatueringar.
Ja, alltså ingen är logisk heller.
Nej.
Du tatuerar en VM 94 fast du inte kan någonting om fotboll.
Behöver du dra på magen?
Jag har Cobra Kai-märke från Karate Kid, men jag har typ aldrig sett Karate Kid.
Nej. Det är liksom så svårt att göra någon hemsk. Granis är lättare, för det finns ju saker som du ogillar väldigt mycket. Alltså till exempel, du gillar inte så här särskrivna ord till exempel. Nej. Det hade varit kul att göra. Eller något bara felstavat.
Solstråle. Ja.
Det är jävligt kul.
Eller någonting, för du är ju väldigt liksom koketterande om att du gillar gammal musik och sådär.
Avicii.
Ja, eller typ såhär Hovet-loggan.
Ja, det är roligt.
Ja, det hade nog fan varit bland det pinsammaste man skulle kunna tatuera in på mig.
Men svårt att hitta på något bra till lille.
Ja, men jag hade nog kanske tagit det som man tycker är fett pinsamt. Alltså såhär, det är klart, man skulle kunna enkla vägen typ göra en Djurgårdslogga på bröstet.
Det är för ett av Hakors och Djurgården är
men kanske något som man skulle... Kanske något som liksom folk ändå skulle kunna tro att du har gjort på allvar. Något skitlökigt citat. Typ såhär, lev idag, du vet inte om det kommer en morgondag.
Men han har ju sådana tatueringar. Så fortsätt på armen.
Ja, den med det låter du bort. Alltså. Så det är ju, ni har ju rätt, jag vill ju inte ha sånt. Men då är det typ så här: gråt inte för att det är över, lev för att det hände.
Det är alltid så mörkast i den gryningen.
Ebba Busch tatuerade ju sig nyss. Det är precis något sånt där citat. Vänta, jag ska kolla upp det.
Men hon är väl så platt så klockorna stannar?
Ja, ja, gud ja.
Just det, Ebba Busch har då precis gjort en tatuering, så det kanske du får samma som henne. Och där blev vattnet lite djupare? Eller var det jag som slutade simma?
Nej. Åh, fy fan.
Över bröstkorgen så i två rader.
Ja, precis. Och sen så här, Ebba Busch, som att det är hon som har sagt
Ebba Busch 23.
Hur många ekorrar tror ni att ni kan ta i en fight till döden? De är ju skitsmå. Men 1000 ekorrar borde kunna spöa skiten ur en människa. Var går gränsen? Frågar Sandberg.
Alltså, säger man 1000, då är man helt ute på lunch.
Alltså. Jag tror liksom, när det börjar komma över 10 så tror jag man är död.
Nej.
Nu är vi där igen, den där övertron.
Nej, men
vad
fan,
10
stycken? De är ju för fan en dess stora.
Ja, men vet du, jag är väl svinont när de biter. Alltså så att du får liksom fullt upp med att ha ont.
Ja, men
och då kommer
ju...
9 andra bara...
Du tror inte att det är någon adrenalin på om du ska liksom slåss i
jag
cage
tror jag har,
fight?
Jag tror inte jag har adrenalin.
Det är så jävla ovanligt.
Andreas 39 har inga adrenalin.
Ja, men jag skulle nog bara säga, ja, oh, have at it.
Ja, men det är ditt svar på varje fråga eller dilemma vi har, så är ditt svar att bara dö utan fight.
Ja, men
de här frågorna är helt värdelösa, för allt bara säger, ja, jag dör och direkt.
Nej, okay,
det var typ så här, om du ska öppna ett kuvert, så bara, ja, jag skär upp med det. Liksom, så det är helt värdelöst att prata med dig om sådana här grejer.
Okej, okay, men vadå? 9 skulle jag kunna ta.
Det är kanske ett bra svar.
Men hur smart är, tror ni att de är? Tror ni att om man får tag på en och liksom så här typ teatraliskt vrider nacken av den?
Nej, de fattar inte det. Nej.
Det är klart de inte gör.
Nej.
Att bli så, oh shit.
Aha, de
döda var polare liksom.
Nej, de är stendumma tror jag.
Ja, men hörni, fan, säg en siffra nu.
57.
Mm?
9. Jag tror att det blir det överviktigt. Alltså jag tror ekorrar, det är fan elaka jävla djur.
De har bara en grej och det är bitar. Så jag kan bara skaka med benet
och
försvinner.
De kan kloa också. Och så går de för ögonen och då är man liksom körd.
Men de är inte så smarta så att de går för. Råttor däremot gör det.
Går för ögonen?
Ja.
Men råttor är ju asläskiga.
Fan äckligt.
Råttor tror jag att det är...
Tar du 10 råttor?
Ja, jag tror att jag tar 30 råttor. Alltså det är bara hopp. Och skaka tills du stampar ju på någon.
Om det
liksom...
kom in en råtta i den här studion nu så skulle ju du alltså, hålla på och skita på dig.
Ja, men det är för att jag har alternativet då att gå ut. Alltså jag måste ju inte slåss mot döden mot den här råttan. Det måste jag ju i det här scenariot. Jag tror 57 ekorrar i underkant. Jag tror fan jag hade tagit 100.
Ja, visst. Vad skulle ni göra om ni hade så mycket pengar att ni aldrig behövde jobba igen, fråga Krille.
Alltså ett alternativ är ju bara så här, festa tills man stupar.
Men det är det jag tänkte så här, alltså jag kan försöka svara, men om jag ska vara helt ärlig så tror jag att jag hade haft väldigt svårt. Alltså det är som alla som vinner enorma pengar på
alltså lotto.
Det går ju inte bra för någon av dem. Om man kollar typ så att det händer sen med
de är panka.
Ja, panka eller döda eller i finkan typ.
Mm. 99 av 100 känns det som att de går åt helvete.
Ja, och jag tror att jag hade haft svårt med disciplinen.
Mm.
Jag hade nog snabbt hamnat i något slags missbruk av någonting. Jag hade nog...
Sås och potatis.
I både ditt och mitt fall, Lille, så tror jag att vi hade väl kanske levt ihjäl oss på något sätt. Alltså ätit och druckit så mycket gott att det tar stopp.
Alltså om jag inte hade festat ihjäl mig så hade jag nog varit ganska tråkig. Levt ett riktigt pensionärsliv. Typ såhär bo i Spanien.
Jag tänkte att du hade flyttat till södra Spanien utan att blinka. Ja.
Bo granne med Christer Ulfbåge. Snacka om hur jävla jobbig Peter Jihde var när han kom upp.
Ja, ha Thomas Brolin som inneboende.
Ja. Ja, men flytta till Mallis typ. Mm. Och sen ha ett sommarställe i Sverige och åka hit över sommaren.
Skulle du ha det i Ösmo eller skulle du ha det liksom typ ute i Nacka?
Jag har haft det runt Ösmo, tror jag.
Ja, hälsa på mamma och Rogne.
Men vad fan är det
här? Vad är hela name drops i det här avsnittet?
Ja, jag hälsar på mamma och Rogne ibland.
Då är det dags för veckans sista fråga. Och den är från Lars. Han skriver så här. Jag pruttade på min tjej. Nu pratar hon inte med mig. Vad ska jag göra?
Säg förlåt kanske. Kan man börja? Be henne prutta på honom.
Faktiskt, ett öga för ett öga. Ja. En prutt.
Men man är nyfiken på så här, pruttade på min tjej. Alltså har de liksom, har han varit liten sked och han har liksom lagt världens brakare.
Ja, eller gick han fram till henne? Liksom...
Dra mitt finger.
Ja, men då är det inte på. Eller hon kanske bara låg i soffan typ. Och så gick han fram och...
Ja, men har han liksom gjort det i ens ansikte? Har det funnits kläder emellan? Eller har det liksom varit skin on skin?
Så här, om det är av misstag, om man bara typ ligger i soffan eller sånt där, då kan du inte bli arg. Det kan ju hända vem som är.
Han måste ha gjort något grovt här.
Man får ju anta att han gjorde det med meningen som ett sånt där dåligt killskämt och hon blev sur.
Ja.
Om det nu var så, ja. Så har hon all rätt att vara sur. Men inte så sur.
Nej, alltså, det måste gå över.
Säg förlåt, jag visste inte att du skulle ta så illa vid dig. Och jag ska inte göra så igen, nu när jag vet om det.
Köpa lite blommor eller något? Är det för mycket?
Ja. Din prutt, det är liksom inte... Vad heter det? Cyklon B. Cyklon B.
Vem vet, han kanske det är till... Kan du käka någon Vindaloo eller något?
Nej, men det är väl fan... Vilket urjobbigt förhållande det verkar vara. Alltså... Nej, nu har jag ändrat mig helt. Jag tycker han ska köra fullt... Alltså, jag bäver näver på honom. Kör liksom stenhårt. Bokstavligt talat gasa igenom den här krisen. Alltså.
Om det har hänt någonting i ert liv som ni behöver hjälp med, då ska ni fan inte tveka på att försöka nå oss på Instagram.
Där heter jag Lillhannus.
Jag heter A. Granfors.
Jag heter Anders_Lof, L-O-F. Ni kan också mejla oss på newplay@newsnet.com.
Ni får heller inte glömma att gå in på Den skrattar förlorars Instagram, där vi lägger ut grejer titt som tätt också. Och glöm inte att ge oss 5 stjärnor på Spotify, för det gillar vi väldigt mycket.
Ni måste komma ihåg och prenumerera på podden också, samt tipsa alla ni känner om att de ska in och lyssna på Killrådet.
Vi är väldigt nära spons nu, så bara några till så är vi liksom hemma.
Kämpa, publiken.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.